Då är ni allesammans ännu en gång hjärtligt välkomna till Slashat.se, din machete i teknikdjungeln med mig Jesper och min gode vän Tommy. Där vi idag ska avhandla en stor rad intressanta ämnen. Nyheterna har ju definitivt plockat upp tempo nu sedan julledigheten, Tommy, eller vad säger du?
Ja, CES hjälper onekligen till att få ut mycket nyheter, men även på andra fronter. Till exempel så har Google kanske rört till det lite för sig. Det är väl en av mina stora ämnen senare i showen. Vad har du för spännande, Jesper, att prata om idag?
Ja, vi ska diskutera den pågående debatten om tv-spelsvåld och hur det påverkar unga. Och sen ska vi såklart också diskutera lite vad som händer nu i och med Sopa och Pipa. De två lagförslagen som just nu härjar i USA.
Så är det, för det händer ju saker imorgon med det, om inte jag minns fel. Men vi tar mer om det när vi kommer till det. För först och främst så ska vi faktiskt gå igenom pollarna. Eller ska vi bara kallprata lite, Jesper? Kingdoms of Amalur: Reckoning ute på demo. Ingenting du tänder till på?
Nej, som vi pratade om här i försnacket på live.slashat.se så konstaterade jag att jag är inte en demokille. Jag gillar att vänta in the real thing, helt enkelt. Och då kan jag avstå. Oftast hoppar jag väl på demogrejer av ren nyfikenhet, men jag brukar alltid försöka åtminstone att hålla igen. Mm. Och du förstod vad jag menar i alla fall.
Ja, förstår vad du menar. Och jag menar, skitsamma vad jag menar på. Jag tänkte väl kanske att det är så mycket spel kvar, va? Om man spelar en timme av demo så förstör det egentligen inte upplevelsen. Tror jag, man vet aldrig. Men nog om det, vi har faktiskt behövt i kallprata. Vi får ändå för långa show, Jesper.
Det är faktiskt sant, så du kanske har någon liten poll vi kan redovisa här.
Ja, om jag tar förra veckans poll då, så ska vi nämligen gå igenom. Alltså, frågeställningen förra veckan, det var helt enkelt: har du någonsin köpt något efter att ha hört det om det på Slashat? Våra smarta lyssnare förstod ju att ja, det är en kartotekfråga som vanligt, där vi egentligen kollar hur ni tycker och tänker och egentligen vilket inflytande vi kan ha på er när det gäller saker vi pratar om. Då svarade 53% av er med 82 röster att absolut inte köpt någonting någonsin som vi har nämnt. Medan 47%, 72 röster har köpt och då valt absolut. Så att ja, det här är ganska bra, Jesper. 47%.
Ja, det är väl inte så pjåkigt, kan jag tycka. Sen om vi har varit avgörande, det kan man ju inte svara på. Men om folk är det minsta som jag är, så skulle jag ta till mig av vad folk tycker på flera fronter. Plocka in flera, speciellt om det handlar om lite dyrare prylar, så kanske man inte bara ska lyssna på vad vi säger, men även höra sig för. Googla, kolla lite recensioner, se vad andra har att säga om den. Och sen baserat på det göra ett noggrant övervägande. Men vi är ju bara glada om vi kan hjälpa till på något sätt. Och ja, vi får väl hoppas att ni är nöjda med de grejerna vi har pratat om.
Vi har ju inte fått några arga mejl i alla fall. Sen så brukar vi kanske inte, vi har ju aldrig haft traditionell sponsring i showen liksom, så att vi har aldrig sagt så här att köp det här för det är skitbra, fått pengar för det. Så att det blir oftast ganska ärligt och välmenat när vi väl rekommenderar någonting, vilket jag tror är bra. Sen när vi ändå pratade lite om sponsring där, så sa ju faktiskt några lyssnare att ni försöker hitta sponsorinvägar in. Och vi har alltid sagt det, Jesper, att om det nu skulle bli sponsorer någon gång i Slashat, så handlar det ju mindre om pop-up casino banners och mer kanske om någonting som vi tror kan gynna våra lyssnare i slutändan. Någon deal med någonting, till exempel något motsvarande, va?
Ja, precis. Det får ju liksom för det första hand gynna showen eller lyssnarna direkt eller indirekt. Och jag tänker inte ta in vad som helst, utan det är bara så vi har lite siffror och slå oss för bröstet med om vi hittar någon som vi tycker att ni skulle kunna hjälpa oss och göra en bättre show, helt enkelt. Så, men det är ingenting vi har planerat nu, utan det är bra siffror att ha, helt enkelt. Så. Och det är kul att vi kan hjälpa.
Ja, och så brukar vi ju köra vårt kartotek på våra lyssnare. Men så att vi är nyfikna lite på er och vilken impact vi har i detta avseendet. Nog om förra veckans poll. Vi har väl en ny poll den här veckan, va?
Absolut, och den är väl relaterad till spel. Ja, just det, det var den. Och den här pollen kommer vara lite annorlunda mot pollar i övrigt i Slashat så att säga. Men vi börjar med pollen så ska jag förklara varför precis efteråt. Frågan vi ställer är, ungefär hur många timmar spelar du per vecka i snitt? Alternativen är 0, 1-2, 3-4, 5-10, 11-20, 21-30 eller mer än 31 timmar per vecka. Så vi vill gärna höra hur mycket ni spelar där ute, om ni är som Tommy eller om ni är som mig. Tommy spelar lite mer än mig och jag spelar lite mindre än Tommy. Och normalt skulle man kanske tro att den här pollen ska redovisas nästa vecka. Men ni som har hört oss ett tag här de senaste veckorna vet ju om att vi är borta båda två på varsin egen front under nästa veckas show och kommer av den anledningen att istället ge er en special på temat foto. Och det är lite svårt att redovisa resultatet i en förinspelad show från en poll som vi lägger upp nu. Speciellt med tanke på att vi redan har spelat in showen. Vilket gör att den här pollen kommer att få hänga med i en veckas tid men kommer inte redovisas förrän om två veckors tid. Och i temaavsnittet nästa vecka så kommer det en ny poll i den. Och helt enkelt så kommer vi om två veckor att redovisa två pollar. Först den här och den som kommer nästa vecka. Är det glasklart, Tommy?
Ja, det låter lite rörigt när du säger det och det lät även rörigt för dig när jag sa det, men Nick, allt kommer redovisas inom tid kan jag säga.
Det är en poll den här veckan, det är en annan poll nästa vecka, men svaren från de två kommer inte förrän om två veckor.
Just det. Crystal säger A1 i chatten här. Vad skönt. Och sen ska jag också, som Jeppe var inne på det här, naturligtvis understryka det här temashow nästa vecka. Som, alltså jag är inte speciellt intresserad av fotografering och jag trodde kanske att jag skulle bli lite utav ett tredje hjul i den här showen. Men ja, det var länge sedan jag lärde mig så mycket under ett slashat avsnitt. Jag är ju
du har aldrig varit så tyst i ett slashat avsnitt. Du bara satt och insöp all information du kunde komma över där.
Jag satt faktiskt och jag ska bara ta en bild på henne så det blir lite fotokänsla. Jag satt faktiskt och antecknade. Det måste vara första gången jag gjort det någonsin i en slashat avsnitt. Så att, nej, väldigt, väldigt spännande. Bra tips, knep och knop och saker som faktiskt som gör det till en bättre fotograf. Även på min nivå som har en systemkamera och inte förstår vad alla knappar gör på den.
Och det är inte så att jag sitter och läxar upp Tommy i fotografering. Vi har ju såklart ett proffs med oss i våran reguljära lyssnare Pierre Pox eller pox.se, pox.se, som får svara på en riktig kavalkad av frågor som rör allt vad foto gäller. Från minsta lilla beståndsdel till den stora övergripande frågan, hur tar man bra bilder? Han tar sig an våra frågor med gott mod och du verkar åtminstone gå därifrån betydligt visare än när du kom in i det, Tommy. Så att jag rekommenderar alla som är det minst intresserade av foto att lyssna in sig på nästa veckas show. Kommer ju naturligtvis inte att bli en livesändning, men vi ska se till att publicera den ungefär när vi kör live, så kan ni ju låtsas.
Sitta där och sitta i chatten och prata med er själva. Det är väldigt trevligt. Jag ska också nämna det faktiskt att för att tisa lite mer, att jag som alltid hade standardinställningen på min Canon EOS 1000D vågar nu gå till andra menyinställningar på den och faktiskt förstå lite vad jag gör. Men framförallt så har jag liksom någon typ utav en checklista vad jag kan göra, enkla små saker för att bli en bättre fotograf och ta bättre bilder på min dotter och på min fästmö och allt annat spännande och vad man ska tänka på. Det var extremt matnyttigt, så att missa inte det, men det gör ni ju inte. Det är så vanligt slashat avsnitt nästa vecka. 149 148 nu, för att vi inte sa det.
Ja just det, nej, men det nämnde jag nog i början där.
Bra Jesper, jag tycker vi kör show. Det tog ju så himla lång tid förra veckan, så 9 minuter intro får räcka. Nu tar du oss direkt in i träsket sopa och pipa, va?
Ja, det känns som det. Det är ju högaktuellt. Det kan väl till och med vara så att om man lyssnar på Slashat lite senare när det spelas in så har det här redan inträffat. Men idag tisdag så är det då klarlagt att ett flertal stora webbtjänster kommer att stänga ner sina sidor under 24 timmar i någon sorts protest mot det amerikanska lagförslagen SOPA och PIPA, eller Stop Online Piracy Act samt Protect IP Act. Wikipedia gick ut idag med ett pressmeddelande, eller igår faktiskt, om att de kommer stänga ner den engelska delen av sin tjänst under 24 timmar den 18 januari, och det är då imorgon onsdag. Det är en sorts protest och samtidigt ett försök att stoppa SOPA. Lamar Smith, en av kongressledamoten i USA, han har nyligen meddelat att det här lagförslaget ska revideras och kommer inte längre att innefatta just blockering på DNS-nivå. Men i representanthuset så råder det en stor oenighet i frågan, och av den anledningen så läggs det här förslaget på is tills vidare. Åtminstone tills alla representanter där har fått någon sorts klarhet i hur den här lagtexten ska omformuleras. Wikipedias grundare Jimmy Wales tycker däremot att SOPA ska helt och hållet skrotas. Det finns ingen anledning att ha den överhuvudtaget. Och det är inte bara Wikipedia som hoppar på det här tåget. Det är många stora sajter, bland annat WordPress, Mozilla, Reddit är några av dem. Även icanhascheeseburger.com, Tommy, din favoritsida. Och sen så finns det ett par tjänster som stödjer vad de gör, men som tycker det är orimligt att stänga ner en kommersiell verksamhet under 24 timmar. Till exempel Twitter hade en tweet-fade, så att säga. De håller på att battla lite fram och tillbaka, så att de tyckte att någon på Twitter tyckte det var lite fånigt att stänga ner en business i 24 timmar. Att det har liksom ingen verkan mer än att det drabbar användarna. Men de stödjer trots allt syftet med det här. Så vi får väl se. Och ni där ute kanske kan tycka, vad gör det oss att det här är ändå USA. Men vi vet ju av historien att saker som händer i USA påverkar förr eller senare resten av världen. Och av den anledningen så är det också viktigt att vi tar ställning i frågan.
Ja, det är det absolut. Och poängen är också att problemet med såna här lagar och lagförslag, det är att vi som är tekniskt bevandrade förstår problemet med dem. Problemet är att de som vanligtvis besöker Mozilla, Reddit, Wikipedia och så vidare kanske inte förstår exakt vad detta innebär. Så hela idén som du nämnde, Jesper, är att man ska svartlägga internet och berätta att så här kan internet bli om vi godkänner den här lagen. Så att hade vi varit en amerikansk entitet, så hade jag nog föreslagit att vi släckte ner slashat.se också. Men det tillför inte så mycket nu, Jeppe, va?
Inte säker på att någon hade märkt det, höll jag på att säga. Men,
det har varit en tisdag, så har det varit katastrof för oss.
Ja, det är sant. Det är sant. Blackout right. Alla dagar utom tisdag 19.30 och framåt ett par timmar.
Ja, så är det. Ja, och jag tycker det, initiativet är bra. Jag kan förstå att många kanske är emot det, men jag ser det lite mer poängen i det, kanske. Och sen så ska vi prata om SOPA och PIPA i viss mån, eller PIPA. Och vi båda är klart och tydligt emot detta. Men det verkar som, nu jag nämnde det också, att det är lite på is, och de börjar i alla fall förstå att det är ganska mycket kurr runt omkring detta, Jesper.
Ja, vi får helt enkelt hålla ett öra mot spåret och se vad som händer här. Och kanske inte planera något skoljobb där man baserar allt man kan på Wikipedia, så kanske man ska vänta ett dygn. Alla betyg toksjunker imorgon.
Ja, så ingen lämnar in några papers. Det är intressant egentligen, alltså hur mycket skolungdomar idag förmodligen använder internet för research. Jag märker ju bara själv i jobbsammanhang. Jag researchar hela dagarna liksom, även i kodsammanhang liksom, best practices, coding standards och annat liksom. Tänk, ska vara spännande att göra en special någon gång om skolan och se hur den har ändrats tack vare eller på grund av internet.
Det är att glida lite från ämnet, men jag håller med, och jag inser att idag, i alla fall för egen del, hade jag startat en stor verksamhet där jag hade anställt folk, så hade jag inte varit lika intresserad av vad de kan som i hur duktiga de är på att hitta informationen de behöver för att lösa problemet.
Det var ju samma som jag läste någonstans för ett tag sedan, var det kanske 2-3 år sedan, att de funderar på att man kanske ska lära ungdomar och sånt istället för lära dem att räkna med en formel, att de förstår vilken formel de ska använda för att lösa problemet. Sen kan de alltid googla sig eller söka sig till formeln och lätt räkna ut den i efterhand. Och det är ett rätt smart sätt, för jag tror att bara man förstår att man ska applicera den här formeln för att lösa det här problemet, så behöver du inte ha alla värden i huvudet liksom. Varför ska du ha det? Det var som någon sa att, jag såg en liten rolig grej på, jag tror det var Reddit, när det stod så här att min lärare sa till mig när jag gick sexan att du kommer inte gå runt med miniräknare i fickan hela livet. Och det är ju bara att titta på vad vi alla har i fickan idag liksom. Mobiltelefoner som är en perfekta miniräknare liksom.
Sen är det alltid svårt att diskutera vad man bör kunna och inte kunna. Jag menar, du har väl inte haft någon större användning för dina kunskaper om medeltidens feodalsamhälle. Men det finns ju annan information som en vacker dag är bra att ha när man minst anar det. Så att,
Men det är också sant i och för sig. Det kan bli en special. Det är skitintressant att prata om. Sen så nämner Stenhall i chatten här också att på universitetet var det verkligen inte okej att använda Wiki som referens dock. Så du kan också skriva en paper och skriva Source Wikipedia, eftersom den inte är validerad på samma sätt som en bok som någon har skrivit till exempel.
Nu inträffade en lite underlig sak här, Tommy.
Ja, vad hände, Jesper?
Jag la foten på mitt mixerbord. Och
aj, jag
hörde hur foten tryckte in ett par knappar.
Ja.
Men jag vet inte vilka.
Nej, ja, vi hörs vi?
Vi kör vidare. Jag låter foten ligga så får vi se hur det går helt enkelt.
Nej, ta foten så provar vi. Det är lite teknikstru ska vara ibland. Vi hörs.
Jag är kvar.
Är vi kvar? Testing 1, 2, 1, 2.
Sånt här händer aldrig i Petris morgonpass. Sådär. Oj, nu la jag foten på mixerbordet. Ah, ja. Då så.
Nej, vi hörs.
Då tycker jag det där blir en naturligt slut på det ämnet. Så tycker jag du tar oss vidare till nästa stora, intressanta, roliga ämne om Google kanske.
Hur visste du detta? För du ser mina show notes.
Nej, jag behöver inte se dina show notes. Nej, jag bara säger Google så är chansen större att det är rätt än att det är fel.
Men vi säger Android kan istället säga lite, Jesper. För det är samma sak egentligen. Jag börjar som i vanlig ordning med en liten kortis här på förmiddagen eller på förshowen eller tidigt i showen ska vi snarare säga. Och det är så att Google äntligen har släppt lite design guidelines för Android-utvecklare och Android-appar. Någonting som länge har saknats i Android-världen, det är en enhetlig design runt appar. Folk slänger actionbars till vänster och höger. De ligger ibland under, ibland uppe, ibland bakom, ibland gömda. Ja, det är väldigt rörigt och det är någonting som Apple gjorde extremt bra med iPhone, att det första de gjorde egentligen var att skriva hur ska du designa din app så vi godkänner den liksom. Nu finns det ju ingen godkänningsprocess på Android Market inom i Google-världen och Android-världen, men det här dokumentet i alla fall tror jag kommer att gynna både användare och oss utvecklare så vi får någon form av enhetlighet. Dokumentet berör huvudsakligen honeycomb och ice cream sandwich, för det är väl det nya designspråket som kommer att användas. Så vad var det de sa, att 97% av alla Android-enheter kör 2.2, vilket är Froyo. Så att inom ett år så borde vi ha en ganska stor mängd på åtminstone ice cream sandwich. Men den som lever får se. Men jag tycker att det är en välkommet att Google faktiskt arbetar på även de här grejerna, för att det är en så stor del av marknaden. Och det även du har väl känt av lite det, Jesper, på Android-sidan, att det kan vara lite rörigt ibland vart menyerna finns och sådär.
Ja, absolut. Det är, från app till app så är det nya lösningar på många problem. Och att inte ha en sån design guideline, ett sånt dokument, det borde ha funnits redan tidigt, men jag är glad att det har kommit nu. Bara för att det finns så betyder det inte att det blir bra. Det gäller även i Apple. Det finns många inkonsekventa lösningar, inte bara utav utvecklare utan även ur Apples perspektiv, som fortfarande inte gör det helt logiskt, som att vissa appar kan göra inställningar i apparna, vissa gör du inställningarna från inställningsmenyn. I vissa appar så gör du delar av inställningarna i appen och resten i inställningsmenyn. Och knapparna flyttar lite plats, hur du backar i en webbläsare gör du i vissa fall uppe, ibland nere. Men guidelines är bara bra att ha, tycker jag, för att det behöver se konsekvent ut. Om nu Android-plattformen nu får en sån här design guidelines och så är Apple...
Nej, du sa Android.
Android. Ja. Mm. Och så ser vi bara till att en tillverkare gör deras telefoner och så är det bara i en modell, och så skaffar man någon sorts egen molnlagringstjänst där allting fungerar och sorts backup-system som arbetar snabbt med kanske lite andra prylar från samma företag, datorer och annat. Jag vet inte, jag bara tänker högt.
Jag förstår detta. Sen också, du nämnde lite där att det är väldigt sent ute, och jag tror som så här, jag tror honeycomb och ice cream sandwich-tänket har funnits hos Google åtminstone 1-2 år, vilket jag kan tänka mig att en utvecklingscykel är för en ny version, och att de kanske helt enkelt har väntat med dokumentet tills de har släppt ice cream sandwich, för att då blir den som aktuell liksom, om man säger så. Det är en teori jag har, men de skulle ha gjort detta till Android 1.0 kan jag tycka personligen.
Det räcker med att den är här nu, och jag tror att utvecklare överlag kommer att ta den här till sig, för att alla vill ju skriva snygga appar, utgår ifrån. Och många utvecklare kan kanske inte så mycket om just layout och design, och då har man i alla fall någonting att gå efter för att se till att man har en konsekvent upplevelse över alla appar. Så att jag tror att folk kommer ta till sig den här ganska så fort, och det är ju alltid trevligt.
Det blir ibland lite av tekniker för tekniker i Android-träsket, det håller jag med om. Men nog om detta, nu går vi vidare, Jesper. Ditt nästa ämne tycker jag är väldigt spännande.
Ja, forskare som bråkar fram och tillbaka om huruvida tv-spel är skadligt eller inte. Och då, för unga, vi vuxna är vi immuna mot allt skadligt. Jo, det är så att i december så kom Statens medieråds rapport om att spelvåld, det är minsann inte särskilt farligt. Barn blir inte aggressiva av att spela våldsamma spel. Och då var det liv i luckan för att det var en mängd forskare, bland annat 3 stycken från Karolinska institutet, som tyckte att hörni, nu är ni ute och cyklar här. Eller som de formulerade, står i, det här vet man att det här är forskare som säger det, står i bjärt kontrast mot en samlad internationell beteendevetenskaplig expertis, och att det är ett hån mot flera decenniers seriös forskning.
Bjärt.
Bjärt, det klämmer du inte in så ofta, du?
Nej, det är sällan det händer.
Mm, fint. Mm. Forskarna påstår inte att det är farligt själva, bara att man kan inte sluta ifrågasätta det riktigt ännu. Att det finns mer forskning att göra där, i och med att det handlar om, det är ju inget, det är inte en laboratoriemiljö man kan undersöka det här riktigt, utan det kräver liksom pågående undersökningar. Och att det då är fel utav Statens medieråd att dra den här slutsatsen redan nu. Nu konstaterade i och för sig Statens medieråd, SM kallar vi dem, konstaterade visserligen att det finns ett statistiskt samband mellan datorspelande och aggressivitet, men att det inte går att fastslå att spelen just orsakar aggression. Kan låta lite underligt. Och överlag så har de här forskarna en hel del att säga om rapporten. Det är mycket saker som de tycker att så här kan man ju inte räkna, för då räknar man helt fel. Då är all forskning helt galen.
Och ful font och sådär.
Precis. Finns att läsa också på Svenska Medier, eller Statens medieråds hemsida, om man vill läsa hela rapporten. I och med att de här forskarna på Karolinska institutet fick lite utrymme i DN Debatt, och DN Debatt heter Debatt just för att det är en debatt, så fick medierådet också möjlighet att svara, och det har de gjort. Där de i retur sågar också alla de här forskarnas resultat, och nu är helt enkelt pajkastningen ett faktum. Tommy, enkel fråga. Blir man våldsam av att spela våldsamma spel?
Nej, de som säger emot det slår jag bara ihjäl, så att det är inga problem.
Ja, men problem solved.
Precis, lägger en fragga dem. Nej, alltså vi är väl de första att de tillhör generationen som faktiskt har växt upp med förhållandevis våldsamma tv-spel. Och det är på samma sätt som den här diskussionen, eller kulturdebatten, pågick under 80-talet, hur man skulle förbjuda liksom motorsågsmassaken och sådana filmer för att det skulle påverka barn negativt. Så får vi väl leva med att även den här diskussionen kommer upp i samband då med spel. Jag anser mig inte vara speciellt våldsam. Däremot kan jag kanske förstå i viss mån att barn som har tendenser till aggressivitet kanske kan få ett utspel för dessa aggressiviteter genom spelet. Men det är väl snarare positivt. Det blir så någon form av bearbetning av den aggressiviteten. Liksom. Jag tror inte spel skapar aggressivitet hos barn. Förutom lite nerd rage sånt där. Men när man förlorar i World of Warcraft eller vad det kan vara. Men det är väl bara sunt, tror jag.
Jag vill inte signa upp i forum eller i chatten här och säga att film ifrågasätts ju inte så mycket. Det är väl lite fel. Film var väl tv-spelsdiskussionen fast för 30 år sedan. Den diskussionen har också funnits i många år, men när de hittat något nytt att gå på och diskutera. Men jag håller med dig, Tommy, att jag tror inte att ett våldsamt tv-spel gör en våldsam människa per definition, utan jag tror att det kan bidra till någon som redan har tendenser åt det våldsammare hållet. Mm. Och frågan om det är, om spelet är det som putter dig över kanten, det är jag osäker på. Men något sorts, om ingen i hela världen hade någonsin sett våld eller varit med om våld, så hade ingen vetat vad våld var å andra sidan. Så att
något som är bra för mig som nybliven förälder, klart nu är ni för 7 månader, det är att jag kan säga att som förälder, kan jag säga nu, Jesper, tycker som jag är väldigt bra.
Ja, det är såna.
Som förälder så ligger ju ansvaret hos mig. Alltså det finns klart och tydligt åldersgräns på spel, likaväl som det finns åldersgräns på biofilmer och vanliga filmer. Alltså om föräldrarna inte kan ta ansvar för sina barn och faktiskt se till att de spelar spel som passar deras ålder, så är det ju föräldrarnas fel, det är inte barnets fel. Och jag kan tycka att problemet är som vanligt, som vi har nämnt tidigare i den här showen, det är att vi har en generation som inte är uppväxt med tv-spel, kanske Pong någon har spelat liksom, eller något sånt där, och det betyder att de förstår kanske inte, är det de som spelade Pong på 80-talet? Ja,
de har lärt sig att slå tillbaka.
Ja, just det. Nej. Och vad jag menar på är att vi har en generation som inte har så bra koll på datorer, inte har så bra koll på spel och inte riktigt förstår vad det innebär. Jag tror jag som far, även du som far, Jesper, kommer att på ett bättre sätt ta hand om våra barn och förklara liksom att du får inte spela det här spelet för att det pågår så grejer som inte du är mogen för än, helt enkelt. Men du kan spela det här istället för vi vet vad som är ett vettigt alternativ. Ge ungen Mario istället. Ungen kommer ha lika kul ändå som 10-åring istället för att spela Modern Warfare 3 liksom. Så att det handlar om föräldrarnas ansvar här.
Är det nu jag ska ta upp att du satt med din unge 4 månader gammal i knät och spelade Gears of War 3 med mig?
Du, men hon var så duktig på det. Nej, men teorin där är att hon fattar ändå inte vad som är på tvn.
Och henne ser det ut som Mario.
Ja, och så sitter hon vänd från tvn naturligtvis. Så hon ser ju inte ens.
Ja, då hör man bara blodstänket i 3D.
Fast det är någonting jag frågade faktiskt barnmorskan. Att när börjar hon fatta liksom vad det är på bilden? Och hon sa att det är ett bra tag kvar. Men liksom, tänk på att epilepsi och sånt. De sitter och kollar liksom på för mycket blixtande som det lätt kan bli. Kanske i Gears of War 3. Men sen när hon blir till ålder så kommer jag vara väldigt noga med vad vi tittar på hemma och vad vi som föräldrar förmedlar till henne för värderingar och sånt när det gäller både spel och film och även musik i viss mån liksom. Så att, det blir spännande. Det blir en resa, Jesper.
Då ska du lära henne allting om hur man använder Lancer Assault Rifle eller snabb pistol eller Gnasher Shotgun.
Så hon är trycker du det så tar du fram motorsågen, älskling, och så sågar du tur människan.
Men bara någon kommer för nära.
Annars skjuter du. Och kommer de halvvägs nära, då är det shotgun. Långt bort, Lancer. Jätteenkelt, älskling. Så.
Det här är vad man kallar, vi glider ifrån ämnet så att säga. Så att det kanske är bra att vi samlar oss och tar oss vidare till ditt nästa ämne kanske.
Yes, sorry. Det är nämligen som så här att nätshoppare struntar i sociala medier när de handlar tydligen. I alla fall enligt företaget Baynote, som är ett amerikanskt e-handelsföretag. Som hävdar då att nätshopparnas beslut grundas sällan på personliga rekommendationer från till exempel Facebook. De tillfrågade nätshopparna i Baynotes undersökning svarade på att bästa rekommendationer och mest användbara erbjudanden kommer från e-post, sökresultat eller direktreklam. Alltså det här som man har misstänkt att social media skulle vara en ganska stor inflytande sfär för beslut av köp och sånt. Kanske inte var så stor, i alla fall inte enligt den här undersökningen. Totalt tillfrågades 1032 nätshoppare under perioden Black Friday till julafton 2011. Black Friday i USA är i november, helgen efter Thanksgiving, Jesper, va?
Vad sa du nu på Black Friday?
Ja, Black Friday är väl november, va?
Sista fredagen i november.
Ja, just det.
Så att vi har innan the holidays kommer.
Håll i dig. Det måste också nämna att det finns en båt som står i Göteborgs hamn. Där vi har en båt. Och som heter Holiday. Ja, det är Göteborg det. Välkommen.
Bara i Göteborg.
Bara i Göteborg. Skit i det nu, Jesper. Om du sätter mellan tummen och pekfingret så här. Där någonstans är den. Hur stor faktor är social media för dig när du köper en ny hårddisk, kan vi säga?
Noll.
Noll.
Och det här knyter an lite till det vi diskuterade med pollresultatet här från förra veckan. Att jag har blivit så petig med hur jag köper saker att jag vill läsa på så mycket som möjligt på så många ställen som möjligt om sakerna. Folk med relevanta åsikter om prylar och ting. Letar jag kameror så kollar jag kamerabloggar, recensionssidor och sånt. Men det är väldigt sällan jag letar saker på sociala medier. Det är oftast inte så att någon nämner någonting och säger den vill jag ha och så går jag och köper den. Utan jag vet oftast vad det är jag vill ha och då sitter jag inte och söker bakåt i historiken på sociala medier. Och av den anledningen så känner jag att det kanske inte är rätt forum för att... möjligtvis att jag har ställt fråga, är det någon som har den här, vad tycker ni och sådär. Men det är väldigt sällan.
Nej, men det är just det sista du nämner där jag kan se en viss poäng med sociala medier. Sen så sociala medier är lite av ett modeord som används ganska slarvigt som cloud computing till exempel. Alltså man skapar ju sig en social sfär oavsett om det är verkliga livet eller på nätet. Och jag menar, många har jag lärt känna genom Slashat till exempel som jag har på Twitter som jag kan ställa frågor till via ett socialt media. Och säga att, som Jonas som tipsade om vissa routrar jag skulle ha hemma och sånt där, eller switchar, som jag är supernöjd med för övrigt Jonas. Jättebra. Och jag menar, och där har jag ju per definition egentligen använt sociala medier, för vi gjorde rätt över Twitter. Men jag håller med dig, saker som fladdrar förbi på sociala medier ger mig väldigt, väldigt lite. Men jag kanske kan tycka att jag använt i viss mån kanske för att validera tankar och saker och ting. Men det har absolut inte den påverkan som sökresultat och direktreklam har för mig. För att Alltså, om jag tittar på, jag tror alla teknikprylar, klart alla är ganska definitivt, men majoriteten av alla teknikprylar jag har köpt de senaste 5 åren är googlade liksom. Så enkelt är det för mig.
Hyvel Martin i chatten här har ett bra tips som jag också sysslar med för den som är ute och handlar. Han säger att han läser instruktionsboken innan han handlar.
Det är också och, pro.
Det är riktigt, riktigt bra. Det brukar jag också göra, för då får man en... Jag menar, det är inte alla butiker som låter dig prova sakerna på plats. Att läsa manualen ger dig ganska snabbt en överblick om hur enkel prylen är att använda. Mm. Så det är ett, och det är alla hemsidor för alla företag brukar ha manualer nedladdningsbart någonstans. Så.
Också intressant där. Tips. Också lite relaterat till ämnet där. Jag märker också det, hur jag mindre och mindre går till butiker för att överhuvudtaget se hur prylen ser ut. Speciellt också sen NetOnNet slutade med frakt. Liksom. Jag hej vilt köper. Jag orkar inte ens åka in till butiken längre. Vad ska jag stå där och göra på lagret? Det är ingenting du känns vid. Eller går du fortfarande in och samplar typ Mediamarkt och sånt där?
Nej, väldigt sällan. Ja, Mediamarkt kanske bara om man är ute och knallar i något shoppingcentrum och det finns där, så går jag väl in och tar ett varv. Men det är väldigt sällan jag gör något
gubbdagis.
Köp. Ja, men lite så. Då går jag bara runt och sneglar. Jag sällan går runt och letar på plats efter saker jag behöver. Då brukar jag vara fullständigt påläst redan innan. Nu är de på oss här i chatten om att vi snackar instruktionsbok och så, de fattar ingenting. Fan, finns det folk som läser instruktionsböcker? Det är ett tips. Mm. Jag brände mig som är liten, jag tror jag var 8 bast, cyklade bort till audio-videobutiken på Skäran, eller utanför Skäran på Körn, och köpte NES-spelet Spy vs. Spy, tog hem det, och det var en tid man inte hade tid för instruktionsböcker. Och jag var så vansinnig på det här spelet, för jag fattade ingenting, men jag vägrade läsa instruktionsboken, eller jag hade inte insett att det gick att läsa den. Så det spelet föll helt och hållet på att jag inte läste instruktionsboken, och sen dess så försöker jag åtminstone blanda in instruktionsboken när det behövs. Mackar kommer ju sällan med instruktionsböcker, så det gör det också enkelt. Pioneers förstärkare kommer med en väldigt saftig instruktionsbok som krävs för att du ska ens få igång grejerna.
Så är det, Jesper.
Jag håller...
Nej, men alltså, det finns en poäng. Alltså, jag kan tänka mig, större inköp jag gör så jag är mer benägen att faktiskt söka upp mer information, och så finns det en nedre gräns där jag egentligen skiter i det. Att, ja, jag löser det där efterhand. Däremot så kan jag säga att jag har nog inte läst en spelmanual på väldigt, väldigt länge. Men i mitt fall så handlade det mer om att jag fattade inte all engelska när jag var 8 år gammal. Så jag behövde liksom förstå typ ordet inventory. Det är ett ord jag inte riktigt förstod förrän långt senare. Jag tror det betyder påse eller något. Liksom.
Manualen har ju till viss del flyttat in i själva produkten på många sätt nu. Jag menar, spel idag brukar ju komma med någon sorts training course, eller att till och med första banan är gjord på ett sätt som att så att du lär dig kontrollerna och de olika knapparna. Och jag vet inte, jag har aldrig köpt en Android-lur. Kommer en Android-telefon med en manual på något sätt?
Ja, mina Nexusar kommer ju med en manual, men det är mer typ hur du stoppar i batteriet, hur du stoppar i simkortet.
Okej, okay, men inte systemet så där. Klicka 2 höger, 1 upp för att lägga till ett konto.
Nej, men däremot
din
så...
Egen DNS och så vidare.
Egen DNS. I Ice Cream Sandwich så har du faktiskt det att du har en... Oj, här nere har du menyknappen. Tryck på den och så går och trycker du på den. Alltså det är en overlay i själva systemet. Så
ja,
det har...
då är det inbyggt i produkten. Det kommer liksom inte en bibla att läsa igenom. Nej, fysiskt
inget
papper.
Nej. Inget sånt. De räknar med att man har tillgång till internet i de avseendena.
Yes.
Det hade något mer roligt på ett ämnet, men jag har glömt av det.
Då tycker jag att vi tar och betar av veckans forumtråd, som ändå är lite relaterat till det vi just nu pratar om. Jonasson är ju alltid duktig att plocka fram en god tråd som skapar debatt på vårt forum.slashat.se. Och den här gången så är det en tråd i vårt mobila forum som heter och förklarar sig själv ganska bra med titeln "Vågar man testa Cyanogen Mod?" Postat utav Jagger. Han blev lite sugen efter att du nämnde det i någon show, Tommy, och funderade lite på hur svårt det är för en total nybörjare att lägga in en annan variant av det OS:et man har på sin Android-telefon. Just i hans fall så har han en HTC Desire, och han undrar egentligen om han vågar ta steget, Tommy. Hur komplicerat är det att peta in Cyanogen Mod?
Alltså, den bästa personen att fråga har vi faktiskt med oss här på länk, och det är ju du, Jesper.
Ja, det har du rätt i.
Du gjorde ju detta på en HTC Desire på helt egen hand. Nu är du förhållandevis kunskaplig, inget svenskt ord, men du har ju rätt bra kunskap i hur jailbreaking funkar på iOS-plattformen och sånt där. Men hur upplevde du det själv? Var det klurigt att följa guiden som du fick av mig på länken?
Det tog en stund, det gjorde det. Vi gick ett par fel längs vägen, men det gick alltid att rätta till eller reparera eller göra om ifall det var något. För det var en del moment som jag tyckte var lite besvärliga eller som jag inte riktigt förstod. Men har man lite hum om, känner man till något sorts, någonting om datorer och installation och lite, kanske lite terminaler och sånt där, så ska det inte vara några konstigheter. Det finns, just den guiden du skickade till mig var så pass specifik att det går att ta sig igenom. Med lite googlande vid sidan om, för ibland använder de termer som man inte känner till som de förutsätter att man kan, men med lite googlande och tålamod så ska det gå bra. Just HTC Desire fick jag ju in CyanogenMod på, fast sen har jag i och för sig återställt den sen dess till deras egna Gingerbread med Sense på. Om man nu vill, jag vet inte vad CyanogenModen är uppe i, finns den i Ice Cream Sandwich flavor?
Ja, i beta än så länge. Jag tror inte de har släppt någon skärpprojektion är den senaste stable, och det är ju Gingerbread. De skippade Honeycomb helt och hållet. Så jag tror att de, jag tror 10 eller 9 ska vara nästa stora. Helt rätt.
Ja, är det så att man vill CyanogenModa, så du får inte en ny version så här långt då om man vill ha en stable, utan då är det fortfarande Gingerbreaden som finns. Mm. Och är det bara Gingerbread man vill åt, så finns det faktiskt från HTC djupt begraven på deras developer-sida om man vill installera den.
Just det.
Och finns det folk där ute som känner att vi har världens kickass guide eller har tips på ämnet, så finns ju tråden då forum.slashat.se under kategorin mobilt.
Yes sir. Och så är det värt att nämna också, och jag kan, du har nämnt det också, men jag understryker att det är, du kan rädda din telefon från det mesta så länge du inte är dum under processen. Drar du ut batteriet medan den installerar, ja, då får du skylla dig själv. Liksom. Men följer du stegen och är förhållandevis försiktig med viss, utan för stor värde i ordet, liksom, så kommer det inte vara några problem. Och skiter det sig, så är det bara att hålla in några knappar och resetta, och så är du tillbaka där du var innan. Så att, gör det, var inte oroliga, men ring inte oss ifall det går fel.
Skynda långsamt.
Ja, så är
och garantin
bra.
Är ju toast, kan vi väl också säga, va?
Yes. Ja, nej, det är lite lurigt det där faktiskt, för att på den desiren som du har där, så måste du låsa upp bootloadern. Se bootloadern som BIOS egentligen i telefonen. Och vissa tillverkare anser att om du låser upp bootloadern så är din garanti borta på telefonen. Vissa anser att det är okej. Och Sony Ericsson släpper ju alla sina mobiler av med upplåst bootloader och ändå har garantin. Så att det kan vara värt att titta upp det innan man börjar testa med detta. Men även det sagt, så kan du oftast få tillbaka saker. Inte datan naturligtvis, den är ju toast. Men alltså tillbaka systemet, så allt säga. Annars är det bara gå till någon mobilbutik, så hjälper de dig att ställa tillbaka den. Det är nästan övertygad om. Nu Jesper, kan du fortsätta att prata?
Det tycker du.
Ja, du var inne på mobilen där, så att jag har lite problem med den.
Ja, just det. En iPhone har orsakat en massa diskussion efter en liten incident i New York. Mm. Det var så att New Yorks filharmoniska orkester hade ett framträdande när en iPhones alarm gick igång. Och ringandet fortsatte, det bara ringde och ringde och ringde. Och till slut så vände sig konduktören om, eller han stannade orkestern och vände sig om. Och det var till plötsligt en massa arga och högljudda rop från publiken att nu får någon ta och skärpa sig. Sen så var det en kille, den ansvarige, han ville vara anonym. Han skäms ordentligt, men gick med på en liten intervju i efterhand, så länge han inte behövde stå med namn. Han hade ingen aning om att det var han, och det var därför det tog sån tid. Han hade stängt av sin telefon helt och hållet och var övertygad om att det inte var han som var inblandad. Hans arbetsgivare hade dagen innan ersatt företagets BlackBerry-lurar med iPhone, så han trodde helt enkelt att det räckte med att stänga av. Och för den som inte vet hur iPhones larm fungerar, så är det så att även om du har mute på, så kommer larmet att ringa igenom det, och även om telefonen är avstängd så kommer larm gå igenom, så att du inte försover det eller missar något möte. Och det här då i sin tur drog igång en debatt om hur en mute-knapp ska fungera. Självaste John Gruber från Daring Fireball gav sig in i den här diskussionen och försvarade utformningen med att det är en viss trade-off för att, och han tycker att det är en tillräckligt schysst trade-off att muten inte är helt mutad, att man behöver den möjligheten. Motståndarna står egentligen och tycker att mute ska muta allt, punkt. Och jag kan väl förstå att båda de här tycker på det här viset. Jag kan hålla med båda två. Kanske ska man låta det vara upp upp till användaren att ställa in på något sätt hur man vill ha det. Jag tycker om att jag aldrig behöver tänka på var den där mute-knappen står och alltid kan räkna med att larmet låter. För den där mute-knappen, den åker på av när man har den i fickan. Men kanske ett alternativ till användaren själv att ställa in helt enkelt. Eller? Mm.
Ja, alltså så länge det är enhetligt över alla telefonmodeller så tycker jag att det är helt okej att göra som Apple gör. Och sen, det var ju olyckligt för han, som du nämnde, att han hade en BlackBerry innan och andra dagen liksom och sådär. Jag kan ju förstå hur han tänkte, stänger av telefonen så är den ju död. Hur ska den då kunna ringa liksom? Alltså alarma. Vilket är en ganska schysst feature i det stora hela.
Hur fungerar Android på det här området? Om du sätter ett larm och stänger av telefonen?
Jag vet inte. Ska vi prova? Det kan jag ju under nästa ämne kanske i och för sig. Men nej, alltså jag... Ja, det är i och för sig sant. Det är en definitionsfråga med. Mute är ju mute. Och stänger av så bara shut up liksom. Det finns ju inget alternativ där. Vad är motivationen? Varför skulle man vilja att den ringer även om du har stängt av den? Är det för att spara batteri liksom? Du vill ändå väckas på morgonen? Är det så de tänker?
Ja, du kanske inte vill bli störd. Att du inte vill bli ringd så du stänger av telefonen därför. Och att du ändå vill ha ändå väckas på morgonen eller till exempel.
Airplane mode. Liksom, om du inte vill bestöra ett telefonsamtal. Klart, nu argumenterar du utan att ta mycket tid på att tänka på argumenten. Såklart.
Men det är en sorts trade-off att göra. Absolut. Men jag tycker jag sätter alarm för att jag vill att de ska låta. Och det känns som det är den featuren jag vill alltid ska funka hur en pillar och latchar. För det är min huvudsakliga väckarklocka. Även när jag är ute och spelar, då kommer man ofta i säng 4, 5, 6 på morgonen och så behöver man ge sig upp 8 eller 9 på morgonen för att ta sig till flygplatsen. Då sätter jag 3-4 larm som ringer med 5 minuters mellanrum och då kräver jag att de ska låta. Inte bara för att jag ramlar in lite på lyset och har råkat komma åt mute-switchen. Kanske ett smalt användningsområde, men jag vill att ett alarm alltid ska låta.
Mm. Ja, jag håller med dig faktiskt. Och det är ju bra att alarm ska alltid låta. Ja, jag är kluven faktiskt. Men nu har jag i alla fall ställt in att klockan 20.45 ska den här ringa och jag visar i bild att den är avstängd. Detta är en Galaxy Nexus.
Helt avstängd.
Helt avstängd. Den är död, va? Jag vill inte trycka på powerknappen för att visa att den startar, för då startar den ju naturligtvis. Så att avvakta väl lite här. Får vi se vad som händer om 2 minuter. Spännande detta. Ja.
Men då kanske du kan påbörja nästa ämne helt enkelt, så får vi se om vi avbryts helt enkelt.
Yes, sorry. Nu kommer då det här ämnet som jag promotade lite i början på showen, och det är mitt stora Google-ämne den här veckan. Det är nämligen som så här att under förra veckan så införde Google ett antal förändringar i sin sökmotor. Till exempel till vissa avseende förbättring att det inkluderar foton och nyheter och kommentarer från Google+. De kallar detta för Search plus your world, att du söker plus att du söker i din plusvärld så att säga. Och det är viktigt också att nämna här att du ser bara saker ur ditt egna sociala nätverk. Så om jag går och söker på sajten I can has cheeseburgers till exempel då, som Jeppe älskar. Och han och Jeppe har favoriserat den på Google Plus och delat den. Så står det under sajten i Google-resultatet då att Jesper gillar den här sajten. Men ni andra som kanske inte är vän med Jesper på Google Plus kommer inte att se det. Så det är bara inom min sociala sfär. Jag kan förstå hur Google tänkte, oho, high five på kontoret, vilken kanonfunktion. Nu släpper vi detta. Ja, nej, för att FTC som står för Federal Trade Commission tror jag, hittar på det där, men det kan vara Federal Trade Commission i USA, ska undersöka om detta är konkurrens eller lag, om det är lagligt utifrån de konkurrenslagar som finns i USA. Anledningen är nämligen då att Google promotar sina egna produkter genom sökmotorn. Och jag kan förstå hur många tänker, och jag vet även att du tänker det nu Jesper, låt Google göra vad Google vill. Ja, och det håller jag med om. Men ett bra exempel som de nämnde i tweet som jag tycker är extremt slående, och det här är lite rörigt då för er som har svenska Google, men jag kan förklara hur ni gör. Om ni skriver google.com, kan du också säga för sakens skull.
Ja, jag skriver
och så nere. Ja, precis. Och så får man gå till en inkognitoruta också. Det är viktigt. Annars funkar inte detta såklart.
Då tar vi den.
Så. Ja. Längst ner till höger så har du go to google.com. Ser du den?
Nej, google.com in English kan jag få.
Ja, då är du på den riktiga google.com då. Ja, bra. Jättebra. Säker på det? Du har inte längst ner till höger go to google.com.
Google.com in English är den där jag
får. Ja, ta den. Ja, det är den förmodligen samma då. Mm. Ja. Så söker du på Facebook.
Facebook.
Ja.
Ja.
Så vad har du på högerspalten där?
Jag har en People and Pages on Google Plus.
Och så har du en förslag att du kanske vill följa Mark Zuckerberg på Google Plus när du har sökt på Facebook.
Ja, just det.
Finns det inte något annat socialt nätverk där Mark Zuckerberg är ganska aktiv på som hellre borde ha stått där när du har sökt på ditt Facebook?
Nej.
Tycker du inte? Om du vore Mark Zuckerberg och du sökte på hans produkt, skulle inte du som Mark Zuckerberg vilja att Google ser kopplingen och kopplar användarna till Mark Zuckerbergs Facebook-sida snarare än Google Plus-sidan?
Nej, i och med att jag har sökt på Facebook och får upp Facebook som första sökträff, där ute till höger anser jag vara Googles produkt och utöver söken, för i söken så får jag de svar som jag letar efter. Vad de har där ute, det tycker jag de får ha vad de vill. Jag har inte sökt på Zuckerberg.
Nej, men precis. Men Google förstår att kopplingen finns ju där mellan Mark och Facebook. Liksom. Att du förmodligen, är du intresserad av Facebook så är du nog intresserad av Mark. Och då ska du nog följa en på Google+. Det är väl deras tanke då med detta. Problemet då som många, jag har ingen större åsikt för än jag berättar den här om en liten stund. Vad jag tycker och tänker om det, det är att de som säger emot detta och tycker att det är mot konkurrensen, det är att Googles mission i livet är att bygga världens bästa sökmotor. Och anser man då att man har världens bästa sökmotor om man söker på Facebook och Facebooks grundares profil inte länkas till egentligen Facebook där den är att göra liksom, där den fanns från början. Det känns som att här när man länkar internt till egna produkter så blir det väldigt osäkert vad Google är. Är Google ett sökföretag som ger dig de mest relevanta sökresultaten? För jag anser inte att Mark Zuckerbergs Google Plus-sida är det mest relevanta svaret när jag söker på Facebook. Eller är Google en innehållsskapare, en content maker, som ska profilera sina egna produkter i andra produkter? Ja, sen så kan jag tycka också att argumentet att låt Google göra vad Google vill är bra, men då tycker jag att det blir inte en riktigt ärlig sökmotor. Det är väl egentligen det jag är ute efter. Och det är väl egentligen det som FTC-granskningen handlar om då, Jesper. Vad tycker du?
Jag tycker det är en storm i ett vattenglas. Konkurrenslagar i all ära, men nätet fungerar ju inte riktigt så. Den tjänst som är bäst och mest använd är den som används tills man slutar använda den och använder något annat. Det där styr sig liksom automatiskt. Kommer det något bättre så flyttar folk oftast dit. Och vad Google gör med sin gratisprodukt som vi alla använder och tar för givet var dag, det är upp till Google. De har inte ändrat någonting. Dina sökresultat dyker fortfarande upp precis där de alltid dykt upp. De här ligger vid sidan om. De ligger på samma utrymme som köpta sökresultat. AdWords låg till exempel. Den där ytan där ute anser inte jag ett sökresultat i sig, utan det är liksom mervärdet av sökningen. Så för mig, för min del tycker jag, nej, jag förstår inte what's the big deal. Det är en tacksam funktion tycker jag. Och den dagen Facebook startar en sökmotor så kommer den se precis likadan ut. För sökresultaten är fortfarande relevanta och de ligger där sökresultaten ska ligga. Där ute anser jag inte vara sökresultat, utan det är rekommendationer kopplade till någon sorts liksom hur det hela hänger ihop så att säga.
Nej, men det är vettiga åsikter också. Så, som jag sa innan, jag har liksom egentligen ingen större åsikt. Jag kan förstå båda sidor om detta. Och sen är det också värt att nämna att Google har tagit bort AdWords från sidan där. Mm. Alltså, det handlade om ganska mycket revenue egentligen. Prova för nöjes skull att söka på ordet car i amerikanska Google. Så finns det liksom inga reklam runt bilar överhuvudtaget. Det är bara Google Plus-grejer och ja, generiska sökresultat helt enkelt.
Jag säger att konkurrenslagar är lite roliga, men så länge ingen är bättre så tycker jag det kanske man får jobba på det. Man kan liksom inte bli fälld för att vara för bra.
Nej, det är också sant. Vi får se vad som händer i alla fall. Det har inte bekräftats officiellt från FTC att de faktiskt kommer att göra den här granskningen. Men som vi alla vet, efter Googles jättefadäs med Google Buzz, inte att produkten var lite halvdan utan att de lyckades dela ut privat data till vänster och höger, så har FTC kort koppel på Google som det är. Så vi får helt enkelt se hur den här storyn utvecklar sig. Men Vi tar upp veckans hetaste tekniknyheter och den här var onekligen en riktig het potatis under veckan som gick. Jesper? Mm.
Den stal du av mig dessutom.
Ja, men du hade du tog bort den.
Ja, det gjorde jag.
Ja, just det.
För att du stal den. Så snäll är jag.
You are too nice to be
true. Jag sagt det också on record här. Mm. Du kommer ihåg att vi pratade lite om det mest anmärkningsvärt trevliga som presenterades på CES förra veckan.
Mm.
Kanske ska ta en liten kik på vad som var sämst med CES. För nu har många bloggar där ute som var där och rapporterade skrivit av sig lite i vad de tyckte var det absolut sämsta eller misslyckade eller mest besvikna. Vad som gjorde dem mest besvikna helt enkelt. Och jag har samlat på mig några av de mer intressanta besvikelserna. Om vi börjar lite allvarligt. Ice Cream Sandwich lös med sin frånvaro. Endast två nya enheter visades som påstås levereras med Ice Cream Sandwich. I övrigt så var det ingen som... det är väl inte tillräckligt klart antar jag, vilket kan tyckas lite synd. Men det lär nog inte hindra det från att dyka upp snabbt i prylar så fort det börjar bli klart. Sen så har man också konstaterat att glasögonfri 3D på TV, att det fortfarande är kass. Alla har haft någon variant av de här TV-apparaterna och det ser fortfarande lika illa ut. Och jag vet inte hur mycket som kan ha hänt sen GameX förra året, Tommy, när vi fick möjlighet att kika på sådana. Men det var inte vackert.
Nej, inte vackert var det inte.
Och de verkar inte ha löst det ännu. Så att det är nog inget för dina vardagsrum så här långt. Sharp tyckte att varför inte en batteridriven monitor att bära runt på? De har haft lite sådana floor girls som har gått runt med uppladdade Sharp-skärmar, promenerat med ett handtag. Vad nytta med det är? Bra fråga. Men nu finns det en du där ute som alltid har önskat en. Mm. Tycker att du har lite för schaskigt djur, Tommy, hemma så kanske, ja nu har du ju ingen iPhone längre, men en iNuke Boom kanske är din iPhone-docka för bra ljud. 300 kilo väger den. Den är ungefär stor som en bil och kostar $30,000. Och så dockar du din iPhone längst upp om du når.
Alltså, där måste man ju ändå tänka lite logiskt och göra mer än en anslutning. Att det inte bara är en iPhone-anslutning. Att man även har lite andra pluggar.
Ja, det är ju möjligt att det är möjligt att det finns någonstans...
Typ bak på den vanliga, vad heter de här? RCA. AUX heter de här.
För mervärdes skull så ska chatten få en bild på hur dockan ser ut. It ain't pretty, så att säga.
Nej, det där är en... man är seriös med sin musik. Mm. Då ska man inte köpa en sån, tror jag.
Så kör man 96 kilobits MP3-filer på det så blir det fantastiskt. mer som var lite kast. Robot Air Purifier, Tommy. Skulle inte du vilja ha en luftrenad robot som följer efter dig vart du än går i ditt hem? Vi kan kalla den Fartbot. Kan du
bara för den goda sakens skull så skulle jag vilja ha en sån. Men kanske ingenting jag skulle betala för i det avseendet.
Nej, men alltså, jag förstår inte.
Förutom det kommersiella intresset här, finns det kanske någon annan typ av verksamhet som skulle kunna behöva en sån här? Tänk dig en sån kanske på ett sjukhus där doften kan bli lite konstig.
Man kanske kan bygga in det i ventilationssystemet lite snyggare istället för en robot som åker runt och rensar rum för rum.
Det är också jävla sant. Kanske på barnavdelningen på sjukhuset. Tycker barnen är roligt med en robot.
Mm. Ja, varför inte?
Ja, nej. Du continue.
Casio har visat en fin tavelram med inbyggt neonljus i olika färger. Så tycker du inte att dina bilder är fula nog så kan du alltid stoppa i dem där så lyser dina överexponerade bilder fint i rosa eller grönt eller blått. Förskräckligt. Någonting för dig här, Tommy. Mr. Marinator, en kötttumlare helt enkelt. Du dunkar in köttet, du slänger in marinaden och sen så lyssnar du helt enkelt medan djurdelar sakta roterar till mörhet och någon sorts kryddig himmel. TV-shop
It's
nästa.
Fast and easy.
Mm. TV-shop nästa känns det lite som. Sen, Tommy, det här är någonting. Jag vet ju att du pillar ju lite grann på mobilen i bilen. Nu kommer solskyddet med mediaspelare. Du kan alltså fälla ner och följa dina senaste tv-serier medan du kör bil.
Det låter inte helt säkert till att börja med.
Nej, inte helt. Finns det en kamera?
Förlåt?
Du kan även följa, du har kamera så du kan sköta samtal och sånt där också.
Herregud. Mm. Men nu tänker jag barngrejen här igen. För barnen kanske det är bra att ha en sån.
Ja, kanske inte på förarsidan, kanske passagerarsidan. Eller så köper du bara en sån du hänger på ryggstödet eller som sitter fast monterat i nackskyddet. Jag vet inte.
Låter smidigt. Man.
Och sen så får vi avsluta med att det finns alltid lite sexism på de här mässorna. Det finns en mus från Pat Says Now i form av en naken kvinnoöverkropp där vänster bob är vänsterklick och höger bob är högerklick. Någonting för kontoret för den. Ja, för vem det nu är.
Den vågade. Man skulle ju, om vi ändå är lite snuska och sexistiska och allting, man skulle kunna ha scrollfunktionen lite längre ner på kroppen.
Ja, just det. Den saknar scroll. Det glömde jag faktiskt skriva upp. Kanske i version 2.
Ja, du kopplar inte alls vad man skulle scrolla någonstans.
Jo.
Fint.
Jo, det. Det blir bara så oergonomiskt.
Ja.
Sexism. Ja, de fixar det i tvåan. Version 2.
Skyll inte på oss, skyll på CS. Vi bara rapporterar vad som har hänt i veckan som har gått. Mm. Även pettingknappen som en anonym lyssnare säger. Ja, nej, vad bra Jesper. Vad skönt att få lite annorlunda nyheter från CS. Man har ändå matats med nya produkter och mycket tv-apparater. Det känns som att varje YouTube-klipp man ser där folk bara filmar över hela hallen där. Jag tror det var 3100 olika booths. Så är det med fan tv-apparater överallt de ska sälja och kringa på en.
Det som har dominerat nästan uteslutande på den här mässan är tv-apparater så tunna som möjligt, så stora som möjligt och till viss del OLED. Många, många tablets fortsätter att matas ut. Och sen också Ultrabooks, dyra sådana. De har inte kommit ner i pris riktigt än. Men mycket Ultrabooks nu.
Mm. Ja, det är väl den nya netbooken, misstänker man liksom. Och jag ska villigt erkänna att jag är lite sugen på en Ultrabook faktiskt. Och snegla lite åt Zenbook-serien från...
En tillverkare av känt slag.
Asus.
Annars är Samsungs 900-serie rätt så slick.
Mm. Nej, det finns hopp där faktiskt att kunna... Ja, ja. Nej.
Du, är lite långsamma här. Showen börjar närma sig sitt slut. Vad säger du? Har du något gött till?
Jag har två förhållandevis korta saker. Jag är ju alltid lite intresserad av olika hacking-grejer och sånt där. Så att, det var nämligen som så här att amerikanska nätbutiken Zappos, ja, Zappos huvudsakligen säljer skor online, kan man säga. Drabbades nyligen med en ganska omfattande attack då, kan man väl säga. Den egna webbplatsen hackades och även webbplatsen 6pm.com, båda de här sajterna ägs av Amazon. Enligt New York Times lyckades de här hackarna då bryta sig in i en av företagets servrar i Kentucky och på så sätt då komma åt andra delar av systemet. Varför berättar Tom detta? Jo, för att personerna eller hackarna eller de här som tog sig in kom över 24 miljoner kunduppgifter. Det är alltså personuppgifter innehållande namn, e-post, adress och lösenord för dessa personer. Dock inga kreditkortsuppgifter, vilket kan vara ganska bra i alla fall där. Men fortfarande, Jesper, 24 miljoner lösenord på vift som förmodligen går att dekryptera på något vänster. Det är ju inte helt bra, va?
Aj.
Jag förstår inte, varför inte nyheten är betydligt större faktiskt än detta hände, om inte jag minns fel, i mitten på förra veckan. Jag har inte så mycket mer att säga om detta, förutom att även de bästa kan misslyckas med datasäkerhet. Och lite oroande för mig som tittar mycket på Amazons moln, liksom, hur de tog sig in, för det står det ingenting om, tyvärr.
Ja, det där med lösenord är ett ständigt gissel. Jag gav ju mig på att byta ut alla lösenord på alla tjänster jag använder till unika på varje sida, men jag har tröttnat till slut, jag orkar inte hålla på så. Jag tar gör ett litet övervägande. Hur seriös och allvarlig är den här tjänsten och hur mycket information har den om mig? Är det bara en slasksida så kör jag en av ett par stycken varianter helt enkelt. Och så får det liksom räcka.
Mm. Nej, men jag tycker att det är en förhållandevis sund inställning i alla fall, ett slasklösenord i det avseendet. Det där problemet är ju att när det lösenordet kommer ut så måste du byta på alla ställen som du egentligen inte bryr dig om.
Ja, det eller inte. Det beror lite på hur känslig informationen är på de här sidorna. Men med egentligen... bra password manager så har man ju koll på vilka tjänster som använder de här. För då kan man ju söka på lösenordet och så ser man vad man har använt det någonstans.
Men du har väl en ganska bra princip med det att du har en unik e-mailadress per tjänst, om inte jag är ute och snurrar. Klipp, jag ska berätta högt, men...
Nej, det är ju mest för att liksom hålla koll på var spammen kommer ifrån. Till exempel IDG där ute. Mm. Jävlar. Mm. De gräver i och för sig det där, så vi får se om de löser det.
Vi kan ju berätta, Jeppe hade en unik e-mailadress på en tjänst på IDG och sen började spammas den e-mailadressen. Så antingen så har IDG läckt data eller så har de sålt data. Hoppas på det förstnämnda för deras egen skull.
Mm. Ja, de kollar på det just nu. Jag har inte hört tillbaka sen, så får vi se vad det kan bero på. Men lösenord så kör jag min One Password och då låter jag den generera ett långt och komplicerat lösenord.
Men det blir en extra lager av säkerhet, det är det jag vill komma till, för att de flesta tjänster då vill att du skriver upp din e-mailadress liksom. Och har du en struktur liksom, vilket år och sitenamnet @jesper.se till exempel, nu har du inte Jesper den principen, men så har du ytterligare ett lager av säkerhet där liksom, istället för att använda default användarnamn till exempel. Nog om det.
Ja, du, jag har också två ämnen kvar snabba, så det är väl lika bra vi betar av det vi har kvar, va?
Ja, let's do it.
Ja. Då ska jag bara snabbt meddela att Apple nu nyligen och för första gången publicerat en lista över alla sina leverantörer som är inblandade i produktionen av deras prylar. Det är i samband med släppet av sin Supplier Responsibility Progress Report som det började släppa varje år redan 2007. Och nytt för i år då, förutom att de presenterar vilka som producerar komponenter och produkter för dem, är att de är första elektronikföretaget som väljer att jobba med den oberoende och ideella organisationen Fair Labor Association. Företag som Nike och Adidas är redan med, men som på teknikfronten så är Apple först. Och vad den här organisationen gör är att de kontrollerar leverantörer. De skickar folk dit utan förvarning som ser till att arbetsvillkoren i det landet de befinner sig i efterföljs och rapporterar sen tillbaks till Apple. Något jag tycker är helt rätt. Det borde egentligen alla hoppa på. Det är inte så mycket diskussion. Vill man vara god så får man nästan hoppa på det där.
Mm. Medhåll. Snyggt jobbat av Apple. Och när man når den storlek som Apple är så ska man ta det här ansvaret också, för att vad kallar man det för? Carbon någonting footprint från Apple är extremt stort med tanke på många enheter de producerar varje år. Så att göra det ansvarsfullt, jag menar, om slutändan kostar, de tjänar en dollar mindre per enhet och vi kanske betalar en dollar mer per enhet, så är det naturligtvis värt det för att hjälpa miljön på traven så vi kan studsa runt med våra telefoner. Bra Jesper, jag är nöjd med Apple. High five!
Du, det finns, dök upp här i chatten från Gickelsen. Lyssna på detta avsnitt av This American Life om Apples produktion hos Foxconn. Som handlar om en kille vid namn Mike Dacey. En Apple-fanboy som fick se en bild på en iPhone från fabriken när den tillverkas. Och han undrade hur det är att jobba på den här fabriken. Så han åkte till Kina för att ta reda på det här. Det låter ju klart intressant. Det ska vi kika på. Så vi slänger med en länk i show notesen till det också, så får fler kika. Får vi hoppas att den är bra nu när jag har rekommenderat den också.
Så tackar vi Gickelsen.
Tack Gickelsen. Om det var det du
ja, just det. Ja, du glömde nämna att det var Gickelsen som studsade in i chatten och visade detta.
Nej, men det sa jag nog, ser du. Men
nu sorry, är det jag lyssnade bara på halva meningen. Gickelsen. Alla, var en favorit rymdnörd faktiskt. Sista ämnet då Jesper från min sida.
Ja.
Och det är liten, jag tänkte jag skulle få en betydligt större diskussion runt det ämnet än vad vi kanske har tid med. Men det är så att företrädare för att Pirate Bay har ju sagt att de planerar att sluta distribuera torrentfiler. Och nu har de tagit det första steget för att ta bort dessa från sajten. Så istället för torrentfiler så erbjuder de nu så kallade magnetlänkar för sina besökare. För användaren så betyder det ingenting. Det kanske tar några sekunder längre att starta en torrent. Men vad det praktiskt taget betyder är att de har inga filer överhuvudtaget på sin server som innehåller referensdata till filerna. Alltså, eller vilka bitar som ska vara vad i en fil, i en BitTorrent-fil. Eller i en torrentfil. Lurigt det där. Och diskussionen jag vill egentligen komma till då är att det blir ännu mer rörigt nu om ansvarsfrågan när de inte, för att en stor del av det första åtalet mot Pirate Bay, det var just det att, men ni har ju trackingfilerna på eran server liksom, ni medvetet delar ut de här filerna för att kunna ladda ner, och då hävdade Pirate Bay då att ja, men det är även Google cachar de här filerna, men om de tar bort den filen och man länkar till en annan länk, vad är det lagliga ansvaret du har där? Nu har vi ju tyvärr inte tid för det här, Jesper, men vi kanske kan ta det i eftersnacket.
Ja, jag har lite dålig koll på hur magnetlänkar överlag. Jag har sett dem passera men aldrig riktigt grottat ner mig i det. Men det kommer väl komplicera en del, antar jag.
Jag kan också tänka mig det egentligen, vad lagen säger. För att, ja, det var väl någon engelsman som skulle utlämnas till USA med risk att få 10 års fängelse för att han ägde en sajt som heter TV Freak där han länkade till pirat-streams av tv-kanaler i USA, har jag för mig. Och då vill han stämma honom för att han har länkat, och det blir också lite rörigt liksom. ska man... Ja. Ja.
Jonasson är snabb här, det kommer ju inte att förändra ett befintligt åtal. Det har han i och för sig rätt i. Så att det åtalet gäller ju ändå brott begånget.
Ja, ja, självklart. Jo, jo, just det. Det var bra att Jonasson sa det också. Att jag menar att podden kan ändra i vad som har hänt, utan hur ser man på det framöver om BitTorrent-tekniken går över helt och hållet till magnetlänkar liksom. Och du länkar till en annan länk. Vad är din ansvarsbörda runt omkring det? Vi har länge snackat om att hitta någon jurist som är duktig på det här, Jesper. Jag tror till och med vi har någon kontakt runt det där. Skulle vi egentligen bara ta in någon sån person som får förklara för oss hur olagliga vi är egentligen.
Mm, hur mycket fängelse vi egentligen förtjänar om vi nu sysslar med sånt. Rent hypotetiskt.
Rent hypotetiskt. Vi kan göra det i en säker testmiljö. Skulle kunna ladda ner ett olagligt material.
Ja, jag har ju någon sån här pixelfilter vi kan lägga över oss. Jag vet inte om det hjälper.
Va? Det hade varit kul om vi hela showen har förvrängda röster och pixelfilter över oss.
Ingen skulle kunna ana vilka vi är.
Nej. Mm. Välkommen till...
Om vi hade gjort något olagligt, vill säga.
Ja, om, men nu gör vi inte det. Och det är lite sent nu kanske, som de säger i chatten här också. Rap!
Yes.
Hade du den sista lite rackare, eller?
En liten snabbis.
Yes.
iPhone 4S skulle ha premiär i Kina. Men den har varit lite framskjuten av den enkla anledningen att det blev ett sånt jäkla kalabalik utanför Apple Storen i speciellt Sanlitun Store i Peking. Problemet var att de skulle öppna 7 på morgonen och vid 7.15 så hade de fortfarande inte öppnat. Och folk hann bli så upprörda att Apple helt enkelt fick avbryta öppningen. Det blev så livat där ute. Konsumenter försvann och återkom med ägg. Det blev bråk. SWAT-teams kom och höll fast människor. Och Apple valde helt enkelt att ställa in hela lanseringen av iPhone 4S i sina butiker. Går fortfarande hitta via återförsäljare, operatörer och beställas genom hemsidan. Men i Apple Stores, eller Apples egna butiker, kan man ännu inte köpa just 4S:en av den här anledningen. Många av de som köade var helt enkelt vanliga arbetare som hade skickats dit av andra återförsäljare, och de skulle då få betalt för att köpa in de här till deras butik. Men kravet var då att de faktiskt kom tillbaka med någonting, och då var det väldigt mycket folk som inte helt enkelt fick betalt för att stå och köa hela natten. Så det var lite hetsk stämning där, kan man säga.
Mm. Nej, det är, jag kan förstå deras irritation. Jag menar, har du spenderat 8 timmar och stå i en kö och får bara betalt om du kommer tillbaka med 10 telefoner på fickan liksom, så förstår jag att du också blir lite irriterad att sånt där är onödan. Men det är fantastiskt egentligen vilket genomslagskraft iPhone har, och Apple i den mån också liksom. Hela den här kulturen runt köning är ganska fascinerande. Och det säger jag inte på något sätt dissande mot folk som gillar att stå i kö. Jag tycker, det lät också dumt, men jag gillar att nördköa. Jag tycker det är skitkul att träffa människor med samma intressen och man står och väntar på någonting ihop liksom. Jag tycker det var väldigt trevligt och gemytligt, men ja, det är fascinerande att det ens funkar så här.
Mm.
Tycker jag.
Mm? Jag håller med.
StarCraft 2-kön. Kan ni kolla på strassat.tv?
Så köar man like a boss.
Just det. Och så Ustreamer 234317 påpekar också att min Galaxy Nexus inte har ringt. Den är tokdöd, va?
En dud. En dead on arrival.
Precis. Dead on alarm. Mm. Så nu startar den igen. Ser vi om... Jag vet inte vad som händer.
Ringer den i kapp nu då?
Ja, den ringer konstant i 20 minuter. Ring, ring.
Medan du botar upp din lur där, så ska vi väl passa på att tacka alla för att ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av Slashat. Ni vet ju var vi finns resten av veckan här, och vet man inte det så är länken slashat.se/social och diskuterar i vårat forum. Det gör man på forum.slashat.se, och vill man se oss i glorious video så är det på slashat.tv där man hittar alla avsnitt från när vi nu började spela in det, men det är väl 20-30 avsnitt sen tillbaks, plus alla våra roliga videorapporter och roadtrips och gud vet allt, lite recensioner och annat. Och nu, Tommy, så är det väl dags för oss att ta oss in i ett eftersnack. Och innan vi gör det, förresten, missa inte fotospecialen nästa vecka. Den är grym.
Alltså, intressant det där, bara som en superliten passus. Du sa att det var 20-30 avsnitt sen som vi började spela in video. Det är ett halvår med shower faktiskt. Alltså inte praktiskt tid då, men en halvår.
Det är snart 3 år av Slashat. Tiden går.
God. Ja, det är mycket nu.
Ja, det är mycket nu.
Mina damer och herrar, vi syns i eftersnacket. Där ska vi snacka om hur bra batteritiden är på min Galaxy Nexus, som jag vill inte signa upp en användare vill fråga om. Det här missar ni som faktiskt inte har tid att vara här på tisdagar 19.30, försnack 20.00 till 21 någonstans har vi våran show, som EP sa, inte nästa vecka. Men kom gärna och hälsa på, var med och nörda lite som att stå i en kö. Det är lite samma känsla. Du umgås med människor som har samma intressen. Alltid en glad och trevlig ton i chatten, och det ska ni ha cred för. hela gänget som hänger med oss vecka ut och vecka in på slashat.se. Mina damer och herrar, Jesper tackar för sig, jag tackar för mig med en liten salut alla militär, och vi syns igen om 2 veckor, Jesper.
Det gör vi allihop, ha det så gott.
Hej!